when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Idag har jag tagit med mig in i studion inte bara Andreas Weinos utan även min röst som jag får be lite om ursäkt för och säga att nej, jag är varken bakis eller förkyld.
Du är allergisk.
Jag är allergisk. Mot vad?
Gräsallergiker gissar jag på. Jag delar samma åkomma.
Jag tror att det är... Att
du, det är det. Jag och Bob Marley. Han var väl allt annat än allergisk mot gräs i och för sig.
Ja, han verkade ju inte ha tagit sin... Om han nu var allergisk så tog han den inte riktigt på allvar kanske.
Nej, men jag kan bli väldigt dåsig av den där medicinen å andra sidan.
Ja.
Loratadin. Hemsk.
Ja. Han blev väl också dåsig av... Eller jag vet inte om han blev det.
Ja, verkligen. Fan, det är kanske tråkigt att höra om gräsallergi, men det är ju fan, det är helt otroligt. Det finns två saker som återkommer varje år, tre saker, som gör mig lika irriterad och jag missar alltid att fixa det.
Kalanka klockan tre på julafton.
Det gör mig inte så irriterad faktiskt.
Hacka hackspett en kvart senare och tjuren Ferdinand.
Ja, exakt.
Som avslut. Nej.
Nej, men det är allergi. Det är samma helvete varje sommar och ändå glömmer man av hur jobbigt det var.
Ja.
Två. Det är de här jävla skavsåren man får på fötterna.
Det är hårda ord här i.
Ja, men man har inte hunnit gå in dojerna eller snarare hälarna. Så de kommer ju alltid krypande. Det brukar liksom vara, kröningen brukar vara sommarpitti. För då går man runt i alldeles för stela skor. Jag har lärt mig lite av läxan nu. Men, och tredje, det är vatten i örat. Har du varit med om det?
Den där sista får du nog förklara lite. Den första hängde jag med på, men att nej, det här med vattnet i örat som du har inte lärt dig. Det...
Nej, men det är någonting med... När man börjar bada.
Ja.
Börjar simma eller snorkla, beroende på vad man...
Den där gången på året som du tvättar dig, eller?
Ja, exakt. Nej, men när man dyker under vatten.
Ja.
Då har jag en tendens att få in en jäkla massa vatten i öronen. Och det kan leda till att jag typ inte hör någonting på hela dagen efter.
Men...
Jag har behövt köpa en sån pipett och...
Revaxör.
Revaxör, snyggt.
Men känner du att du borde bli klokare och istället ha någon form av propp innan? Liksom?
Jag testade det. Det gick helt åt helvete. Det är också väldigt, väldigt långt ifrån klassisk elegans att springa. Jag att simma ju, runt med öronproppar.
Jag ser ju någon form av så här... Liksom deltagare i FCZ eller
ja,
någonting
exakt.
Som skulle ha...
Det är som att ha en näsklämma för att man tror att man ska få vatten i näsan. När man...
Ja, eller så här Stig Helmers, den här nässkyddet så att han inte ska bränna sig på.
Ja, men på tal om att bränna sig, det är någonting som jag faktiskt inte tycker är lika tråkigt varje år. För jag, det här blir bättre.
Någonting vi har varit väldigt bra på, det är ju att njuta av livet i, bokstavligen talat, i champagne.
Ja, vi nämnde ju det här i slutet på förra avsnittet, att vi skulle på resande fot igen. Och gud vad trevligt det var. 48 timmar i champagne, närmare bestämt i Reims. Kan det vara så?
Ja, eller så, så hoppar man S-et kanske.
Reim. Ja, ja, det är möjligt. Vi fortsätter och välkomnar lingvistiska experter.
Vi fortsätter att gå vilse i den lingvistiska djungeln.
Men det var såklart champagne Bollinger som vi var där med.
Ja, vi besökte återigen vårt favoritchampagnehus. Mm.
Det var som att komma hem.
Ja, det är ju. Vi har sagt det förr, vi är bortskämda och vi levde upp till det epitetet under ungefär 2 dygn precis före midsommarafton.
Och vi har ju, det tåls att säga igen, haft förmånen att resa med väldigt trevliga människor. Det tycker jag är viktigt att säga. Det är Arvid Nordqvist som är, kan man väl säga, distributör och grossist för Bollinger i Sverige som anordnar resan och fantastiskt väl skött och trevliga människor att umgås med i de här 2 dygnen.
Vi fick reda på att Sverige är det landet i världen där det konsumeras mest Bollinger per capita.
Precis. Och på tal om det, det var ganska fascinerande att höra mängden champagne i helhet som produceras i regionen då. Det är alltså lite över 300 flaskor. 300 miljoner flaskor då, självklart, per år. Och Bollinger gör då i runda slängar 1% av champagnes produktion. Och där kan man ju faktiskt liksom så här, det kan man ju tycka är mycket, men det kan man också säga är väldigt lite i jämförelse med andra stora liksom.
Jag skulle vilja säga att för att använda ett slitet men ändå passande uttryck, så är det ju väldigt smakfullt med en sån ringa produktion. Ja. Jämförelsen och liknelsen med klockvärlden tycker jag är...
Ja, väldigt sant.
Där
små odlare blir som små producenter. Och sen kan det vara väldigt hög kvalitet på en stor producent. Men vi ska ju komma ihåg då att det här är ju baserat på alla Bollingers produkter. Det är Special Cuvée, det är Rosé, Grand Danier, RD. Sen är ju de här WWF och RD, deras absoluta spjutspets. De görs ju i mycket, mycket, mycket mindre volym.
Men små producenter blir ju många gånger, inte alltid, men många gånger så mycket mer intressanta.
Ja.
Det är ju återigen, parallellen med klockvärlden är ju
och
stark.
Jag tyckte det som var väldigt kul, för det har vi inte gjort med Bollinger tidigare på plats. Och knappt, jag har faktiskt aldrig gjort det med någon annan producent heller. Och det är den här Vin Clair, alltså stilla vin, det vill säga 2022 års skörd. Innan de går in i buteljering, utan när man bara har själva druvsaften eller druvjuicen kan man väl säga. Då fick vi möjligheten att prova alla olika underregioner och terroir och distrikt som man jobbar med. Både för Pinot Noir och för Chardonnay.
Enkelt så skulle man, eller möjligen för ett barn skulle man kunna förklara, okej, barn var fel, men för någon över 18 år som inte vet vad det här är, så skulle man kunna säga det att Bollingers Special Cuvée innehåller, man kan kalla det, eller säga 14 ingredienser.
Ja, precis.
Och de här ingredienserna ligger då stilla i, som Andreas sa då, i druvjuice.
Ja, och då har de, när vi provar dem, då har de alltså legat 1 år på antingen ekfat eller ståltank. I Bollinger är ju, jag skulle säga, den producenten i champagne som är kanske mest förknippad med just ekfat och har flest ekfat.
Ja, och med ingrediens menar jag då förstås druvjuice. Ja, det är inga tillsatser så.
Och det som är fascinerande med att se det här och testa det tycker jag är att man får en helt annan förståelse för hur komplex den processen är. Det är inte bara att blanda i liksom...
Det här är ju hantverk på den... Alltså den yttersta formen av hantverk. Och återigen, likheterna mellan inte minst klockor men även sömnad är ju väldigt många. Det krävs ju generation efter generation av kunskap och erfarenhet för att kunna bli en sån här, alltså en mästare på de här.
Och se hur olika druvor från till exempel två olika Chardonnay-lägen från samma år. Det är fortfarande samma druva, men de två olika lägena och framförallt hur de då har, vilket fat de har lagrats på eller ståltank, det gör sån enorm skillnad. Sen är det ju så här, de är ju inte drickklara på något sätt, det är ju inte meningen eller. Så att här handlar det ju om att smaka och spotta. Det är ju inget snack om det.
Vissa tycker jag man kan definitivt säga, för det kan man ju, man behövde inte spotta allt.
Nej, nej, men ja, det är mer, de är ju inte menade att
dricka. Nej, nej, så att vissa smakade, vissa var ju inte drickbara. Sen var andra, vänta nu, det här skulle man faktiskt kunna servera som ett stilla vin.
Ja, och noterar du, vi fick ju testa då 22 års skörd, men också... Det som gör Bollinger, och det har vi pratat om tidigare, men en sak som verkligen påverkar just Special QV är de här, det som har lagrats på magnumflaskor rätt länge. Så vi fick testa 2013 års skörd som har lagrats på magnum. Och det var ju efter att ha doftat och smakat på de här ett år lagrade. Och så kommer man till den. Det var ju som en smakexplosion. Och det är ju precis det den är till för. Att den tillför så jäkla mycket kraft och komplexitet och styrka och smak liksom. Och den hade ju på grund av det att den har legat, den har ju liksom redan börjat få en krusighet och en mos även om den inte är klar. Så där kunde man ju definitivt, den hade man ju druckit gladligen.
Otroligt inspirerande på många sätt att få vara med om en sån här process i hantverket.
Ja. Och man får ännu större respekt för slutprodukten, verkligen, tycker jag, när man ser hur mycket som går in och just hur otroligt kompetent den urvalsprocessen, alltså hur de kan från år till år så här, okej.
Okay, det är ett mysterium för mig.
2022 års skörd var varm. Då får vi välja reservviner från de här åren för att få in lite mer fräschör och lite mer syra för att balansera. För då vill ju alltid att Special QV ska ha en väldigt jämn kvalitet varje år, eftersom de inte, det är inte ett årgångsvin utan det är ju en non-vintage. Men tänkte du på det som jag tog med mig mest? Det var att när man hade smakat och spottat de här, jag tror det var framförallt de 12 eller 13 olika
komponenterna.
Och sen fick man ett glas Special QV, alltså nylanserad, färdig. Den var ju helt otrolig. För det var som...
Nej, det var så gott så att...
Ja, men pH-värdet i munnen hade ju, det var så mycket, så hög syra i de här unga.
Det var otroligt mycket syra och både du och jag nickade ju och tittade på varandra och konstaterade att det var så många av de här stilla vinerna, Van Claren, som både doftade och smakade som Sauvignon Blanc.
Ja, verkligen. Det är särskilt de på ståltank.
Hängde ju ihop väldigt mycket med syrakänslan, även om det då såklart inte var Sauvignon Blanc.
Men det var ju att dricka det glaset Special QV, det kändes som att den flaskan hade lagrats i 5-10 år. Verkligen. Så den var ju liksom, det var ju den godaste Special QV jag har druckit. Just på grund av hur munnen eller då gommen
referensen reagerade. Blev annorlunda.
Kontrasten liksom. Så det var fantastiskt. Sen var det ju, alltså vi var ju på Ayala också, deras systerhus som är mer Chardonnay, alltså mer Blanc de Blanc dominerat om man säger så. Det är ju kanske inte riktigt min personliga favoritstil. Men jag måste säga att den Blanc de Blanc vi testade där från typ 2016, den var faktiskt över förväntan. Jag brukar tycka att de behöver ligga ganska länge för att inte få för hög syra. Liksom.
Jag tycker ju att, alltså det här kanske inte förvånar er kära lyssnare nu, men vi höll ju ställningarna rent estetiskt ute på fältet.
Jaja.
Det var inte blå ställ på.
Nej, jag hade i och för sig blå kavaj och blå skjorta. Det hade
det
du
hade, men det var inte fristadsställe.
Nej, det var det inte. Det var inga
folk. Vi var synkade rent färgmässigt av någon.
Det får vi lägga ut lite bilder på, tror jag.
Vi hade reste bara med handbagage.
Rutinerat, tycker jag.
Det bör man göra. Vi hade ju en i sällskapet som inte gjorde det då. Vi var 10 personer.
Mm.
Det var ju en tyst överenskommelse.
Exakt.
Bland oss övriga 9 att inte totalt mobba ut.
Nej.
Hen.
Jag tyckte faktiskt lite synd om hen. Men det är ju tyvärr så. På vägen hem hade det inte spelat någon roll.
Nej.
Då lämnar ju alla i egen takt. Men när alla står och väntar, det är ju tråkigt. Man lider ju lite med personen. Men vi hade ju trevligt ändå.
Ja, det var bara en... reflektion som vi ju har tagit upp tidigare här. Mm. Att har man möjligheten så reser man med
bagage. Och sen direkt efter det var det ju midsommar. Och då drack jag faktiskt Bollinger också. Jag tog med en flaska Special Cuvée till... jag och min kära fru och min hund körde ju en riktig sån här retreat i småländska skogarna. Med en liten timmerstuga, badtunna och bastu. Och en egen sjö.
Hoppsan så. Lagade ni egen mat också? Eller?
Det gjorde vi. Det var, allting var över öppen eld. Så att lagade först lite midsommarlunch. Ja, färsk potatis med dill och sill och lite sånt där. Det är ju ganska enkelt att ta med och fixa. Men sen blev det risotto med oxfilé.
Gud vad härligt. Jag tillbringade midsommar hos en väldigt nära vän. Mm. Och han har ju gått och blivit vegetarian.
Jaha.
Men han gjorde ju det fina då att han lagade ju mat med kött och fisk som jag och hans barn.
Ja, det var ju väldigt generöst.
Det var väldigt fint och det hade han inte behövt göra. Men jag tyckte det var en väldigt fin fest.
Vi har ju pratat så otroligt mycket glas och vikten av glas. Den här midsommar var ett väldigt tydligt tecken på hur viktigt det är. För när man är på en sån här liten stuga vi var. Och glas är inte det enklaste att släpa med sig av flera anledningar liksom. Men,
en timmerstuga i de småländska skogarna, nej.
Men, och då fanns det små såna här supergulliga, ja men tänk franska bistroglas liksom. Inte speciellt sexiga, pyttesmå.
Typ Duralex?
Ja, men, eller det var typ lite kristallaktiga, men de var väldigt små och de var väldigt okompatibla för vin egentligen. Yeah. Och sen så fanns det, vad man skulle kunna säga, ölkupor.
Mm, jag hade tagit ölkupan till champagne.
Det kan jag säga att det var klar vind. Det är alltså att jämföra, och då tycker ju, alltså man har druckit Special Cuvée rätt många gånger i sitt liv, haft förmånen, och det var ju som natt och dag. Det var som att jämföra, det blev liksom lite äpplemust i de här små. Mm. Du får inte den här stora, komplexa. Nej. Så jag skulle säga att det är nästan det alltså viktigaste man ska tänka på om man vill få ut mest av ett vin. Det är att dricka. Och det behöver inte vara så här specifika glas för varje druva. Det där tycker jag har gått alldeles.
Kanske inte i timmerstugan i de största småländska skogarna.
Men om man köper ett bättre vin eller ett finare vin. Då är det nästan, det är lite pärle för svin faktiskt. Att dricka det i för små eller för...
Ja. Får inte alls samma upplevelse.
Nej. Sen är det ju jättemysigt. Man kan ju, alltså, jag kan fortfarande romantisera de här franska bistro och ta in husets vin. För då är det inte så stor skillnad.
Det blir en annan sak.
Exakt. Men alltid kupa. Om man, och det kan du dricka rött, vitt och bubbel i. Det här att dricka i flöjtglas, det har vi väl avfärdat.
Vi gjorde ju det faktiskt. Vi var på en väldigt trevlig fransk bistro. Mm. Fantastisk mat och dryck. Mm. Där är det då...
Ja, i champagne gjorde vi det.
I champagne,
ja. Just det.
Och det...
Champagne dessutom låg den här restaurangen. Helt overkligt av dem att...
Men jag tror att de, ja, ibland... Mm.
Alltså...
Även solarna fläckar, så är det ju.
Och en viktig grej att påpeka här. Precis som att man inte kommenterar på någon annans klädval på ett bröllop. Huruvida de har brutit mot klädkoden eller inte. Då, om... man inte är den som betalar för notan, då kommenterar man inte vad det är för glas. Förstår du vad jag är ute efter här?
Förstår, absolut.
Däremot om man själv beställer vinet, jag kan absolut säga, skulle vi kunna få vinglas?
Det här var ju också en typisk fransk bistro. Jag tror att där är det möjligen så att det ses som snobbigt att...
Ja, men det ses ju som snobbigt i Stockholm också, för att nu för tiden har det blivit en grej att alla ska be om det. Alltså jag kan tycka det är bra på ett sätt, för att om du betalar liksom de pengarna som det kostar att ta in en flaska champagne på krogen i Sverige, då tycker jag att man inte ska gå miste om den upplevelsen genom att, jag menar, till och med Sturehof som jag älskar kom ju ut med flöjtglas som standard. Sen är ju de väldigt medvetna om att, så att beroende på lite vad du beställer kanske och så här, du får ju alltid ett vinsglas eller en kupa istället om du vill. Så de är ju väldigt så här, det är bra service, men det är märkligt ändå. Mycket märkligt.
Där kom grästussen upp.
Ja, gott.
Nej, annars gott då, det inte, men...
händer det något annat kul?
Det gör ju det.
Har du något att bjuda på eller?
Ja, jag har det. Och det är det faktum att du ska få börja idag. Det är det som
är... Ja, men det kan jag göra.
Det är det som är min fina gest till dig. Men först ska jag ge en komplimang till din fantastiska skjorta.
Ja, det var snällt.
Som jag inte riktigt kan se med ögat om det är bomull eller linne. Men...
Det är linne faktiskt. Om det inte är någon linne-bomullsblandning. Men det är linne. En vit med geometriskt vävt mönster i. Från Eton. Som faktiskt var med i det samarbete vi gjorde i Florens.
Se där.
En resort-skjorta. Så här bowlingkrage. Väldigt mysig.
Mycket elegant.
När det är 27 grader i Stockholm. Och ja, semestern börjar analkas.
Kvicksilvret är på oerhört gott humör.
Ja, verkligen.
Går mot nya höjder varenda timme här.
Men vi har fått ett mejl som rör råsilke. Denna underbara fiber.
Det här ska vi grotta ner oss i.
Jag har sett att det blivit populärt med raw silk på senare dagar. Till exempel Saman Amel, Blue Giallo med flera använder detta. Hur är er take på att köra smokingkavaj i detta? Ett exklusivt tyg, men riskerar det kanske att dra ner formaliteten eller vara för lik en vanlig kavaj? Då man tappar till exempel silkesslagen.
Upplevelsen av silkesslagen, då gissar jag.
Ja, jag tror att han menar det. Och jag kan väl säga så här, det är två olika saker vi ska prata om här. För er som har följt oss på Instagram så kan man ju se lite bilder från vår middag med Bollinger på Nobis.
Då bär väl du...
Då har jag en vit råsilkekavaj från Mond av Copenhagen, en motsydd. Och det är ju i vitt tycker jag att den är magisk i råsilke. För det är, du får den här, det man kallar slabbiness, alltså det är som en textur.
Jag skulle vilja trycka lite på paus och först att vi ska reda ut vad skillnaden är. Och det, nu sa ju du det, men att det är just lite textur, det är det som skiljer från vanligt.
Ja.
Den är ju, i mitt tycke så är den ju mattare.
Mycket mattare.
Och lite mer... Den är mer strukturerad.
Precis, det här är inte den typen av silke som man gör till exempel printade slipsar i.
Nej.
För den är väldigt slät.
Den är ruffigare.
Ja, den här är, det kallas ofta dupioni-silk när man gör kavajer och dylikt. Och jag skulle säga att det är inte ett optimalt tyg om du ska göra hel kostym. Det blir väldigt lyxigt. Det är ganska varmt tyg faktiskt. Det tror man inte, man tänker att det ska vara som linne, men det är ganska tungt och ganska varmt. Och byxväg så håller det inte så här press jättebra. Så att det är lite som kashmir, att magiskt för kavajer men inte så bra för byxor. Slits lite snabbare också. Men råsilke kavaj är en av de härligaste plaggen i garderoben. Om du gör en benvit, då ska du aldrig ha silkesslag, alltså sån här ribbat silke. Nej. För det ser hemskt ut. Då ska du bara ha samma material som är i resten av kavaj. Tänk bara att du gör en helt vanlig enkel eller dubbelknäppt kavaj med spetsiga slag, säger vi. För den använder jag faktiskt till vardags också, alltså till ett par jeans eller till ett par beige byxor eller sådär. Och gör du den i svart istället då, som en klassisk smoking, då skulle jag absolut ha ribbat sidan för att särskilja den. Problemet är bara med en svart råsilke kavaj, för den kan vara magisk, men du har ju svarta byxor till. Risken är att det kan se lite brutet ut. För du har svart, säg mohair eller fresco byxa eller något sånt där. Och då får du en helt annan textur på byxa och kavaj. Så för mig är det benvitt som är bäst när man gör en sån. Eller att man, ja, du kan ju göra en svart råsilke kavaj utan ribbat silke på slagen och bara ha den som en lite halvskön kavaj. Som du kan ha med svarta jeans eller så här. Det funkar, men just formella tillfällen så skulle jag nog gå på en klassisk smoking i svart. Där tyget är samma som byxan och helst västen också. Det är bara
men det är ju, ger ju en lite vad man kan kalla för punkigare
look. Precis. Och förvånansvärt användbart i andra situationer. Jag bär ju mycket mer svart idag än vad jag gjorde för några år sedan. Och det är ju väl bara ett tecken på att även en gammal hund kan lära sig att sitta eller på så här.
Ja, nej, men det...
Ja, men typ på ett sätt där... Det handlar... Med svart tycker jag handlar det allt om textur. För att gå runt i en svart liksom polyesterkostym, då ser det ut som en dörrvakt på Chanel-butiken. Det är inte så
eller
kul.
En taxichaufför.
Eller en taxichaufför. Och de tygerna kan bli ganska trötta i svart, även 100 ull. Men om du får in typ på vintern till exempel, om du har kashmir, kamelhår eller flanell i svart.
Och ett par mocka loafers till. Exakt. Otroligt snyggt.
Underbart. Och just svarta jeans som kanske har tvättats en gång. Så de blir lite, inte gråa, men liksom får lite skiftning i sig. Mm. Då får du de här olika tonerna av svart. Vilket är lite motsägelsefullt eftersom svart är svart. Mm. Men då får du olika nyanser, olika toner och framförallt olika textur. Så kan man ha en svart piqué eller en svart rundhalsad t-shirt eller stickad tröja. Då får du en helt tonal look som kan vara väldigt fint.
Det är jag kan bara hålla med. Jag har ju varit svag för svart under en längre period än vad du har. Men det är ju en smaksak och vissa saker behöver man ju lite tid för.
Du körde ju svarta jeans till smokingjacka redan liksom när du var i Houston med
redan när jag åkte till månen.
Ja, precis.
Redan på månen hade jag ju svarta
redan 69.
Jeans. Ja, men det gäller ju att matcha sitt krokoband till Speedmastern.
Så är det. Så är det.
Så är det ju faktiskt.
Ja, men så det var lite råsilke. Det är ju tyvärr ganska dyrt. Om man köper en måttsydd kavaj så kan de inte sällan landa på liksom 20 000 spänn. Det är typ som kashmir på många sätt i pris. Vilket gör att jag skulle ju kanske inte rekommendera det som första smokingjacka eller säga att det är det mest prisvärda alternativet. Men det är fortfarande ett av de härligaste liksom.
Nej, men jag verkligen. Och nu är det ju supervarmt och det är sommar, men till hösten en svart kavaj med lite lurv i. Det behöver inte vara kashmir, för det, då kan det sticka i pris.
Men om vi bortser från prisbilden utan bara vad som är snyggt, men att säga en kashmir som inte är för blank men som har lite luddighet, lite borstad finish. Och sen har du klädda knappar på. Så att då får du ju, för det du inte vill ha är ju så här kontrasterande knappar. På någonting helst. Pärlemor kan vara väldigt snyggt också. Klädda knappar eller pärlemor. Då får du direkt lite mer av en smoking eller vad är det man säger? Cocktail evening wear typ. Utan att det behöver vara black tie på inbjudan. Ganska mysigt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Vi har ju våra, säger man, följetänger i plural.
Ja, exakt.
Och familjen Arnault hör ju dit. Det var ju LV-visning i midsommarhelgen.
Pharrell.
Precis.
Gjorde debut som creative director, va?
Precis. Och det är ju intressant det här när gäster anpassar sin klädsel.
Från sin personliga stil till, eller vad tänker du?
Ja, möjligen frångår den personliga stilen eller anpassar den.
Mm.
Jag tänker på sönerna Arnaud som skänker en look av stilen Down with the Kids.
Mm-hmm.
På samma sätt som Jay-Z kör en svart kostym med vit skjorta. Och jag det vill inte hänga eller döma någon. Jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant bara hur skulle man fråga Jay-Z, extremt hypotetiskt vill jag ju såklart tillägga, men så tycker ju han att han är naturlig i det.
Ja.
Och frågar man då någon av sönerna Arnaud så är det, nej men det är självklart att jag har på mig en baseballjacka med otroligt mycket print och ett par höga sneakers.
Ganska långt ifrån den Loro Piana-look som de annars brukar vara sedda i.
Verkligen. Men jag tror också att det är någonting innerliggande hos homo sapiens att vilja passa in.
Anpassa sig för situationen, ja.
Exakt.
Håller med.
Och nu har ju Jay-Z visat vid flera tillfällen att han klär sig otroligt lyckat även i dressat.
Ja, verkligen. Kolla på klockorna
både
också.
På klockorna och men även i andra. Så han är ju mästare på smoking. Han är mästare på väldigt mycket inom den dressade biten.
Vi kan ju säga också att det är faktiskt ganska kul att hans klocksamlande har ju tagit en mycket mer dressad väg via, det är ju faktiskt en samlare i, eller dealer, blandning, beror väl på vad man definierar det som heter Tony Kavak, som driver, eller äger Luxury Watches i Stockholm, som har sålt flera av de här komplicerade patekerna till Jay-Z och varit ganska öppen med det.
Han bättrade väl på sin samling lite när han var här då.
Exakt, Jay-Z. Och det är ju verkligen alltså så här, jag kan älska att trenden, om man nu pratar om det, går lite från Nautilus och Royal Oaks och integrerade stålsport eller liknande.
Så är det ju verkligen. Det är ju,
för det här är fin, alltså det här är urverksmässigt en helt annan nivå. Det är mer liksom, det är värt pengarna, även om de också kostar helt.
Nej, men då det blir ju nästan patetiskt om vi ska sitta och tala om vad som är hiphop.
Nej.
Här. Men att små klockor med skinnband är extremt rätt i street och för den sakens skull hiphop.
Ja, men typ,
kretsar är ju ett faktum.
36 mm Grand Complications. Det var inte speciellt hiphop för 5 år sedan.
Nej, då skulle det varit en 48 mm dykare eller motsvarande. Ja, men just det här med anpassningen. Det här kameleontandet som jag själv kan känna igen mig i. Och hur, det var en reflektion från den här visningen där.
Ja, men på tal om det här att anpassa sig. Såg du bilderna från Le Mans bilracet? Där LeBron James, han var ju, de har ju olika kändisar nu som flaggar igång tävlingen. Eller flaggar av, jag vet inte vilket.
Kanske
det var.
Båda.
För, ja, något sånt. Och det är ju en stor ära såklart att vara inbjuden till att göra det. Och inget fel alls. Det är ju Rolex som är alltså superstor sponsor på det här. Och då gjorde ju till och med Aftonbladet en notis om detta. Att LeBron James står med en Tiffany Nautilus från Patek. Mm. Den här som är så uttjatad rent medialt som den kan bli. Som de gjorde som avslutning, hyllningsmodell till 5711 i 170 exemplar. Och så här, hur kan han ha på sig det här på ett Rolex-event? Det är inte ett Rolex-event.
Nej.
Han har inte fått betalt av Rolex för att ha på sig deras klocka. Han är inte ambassadör för Rolex. Han har väl på sig vad han vill. Sen är det klart att man rent politiskt eller liksom av respekt för dem. Det är inte så att han inte har några Rolex-klockor, LeBron, heller. Men det var nog en liten vagel i ögat till, alltså för Rolex ledning.
Det var det säkerligen.
Med liksom deras flaggor i bakgrunden och deras kanske största konkurrent imagemässigt i alla fall. Jäkligt speciell situation bara.
Apropå just klädsel, klockor och detaljer de senaste dagarna här nu.
Mm.
Så läste jag när jag kom hem från Paris. Mm. Så läste jag som jag verkligen alltid gör på fredagmorgnarna.
Mm.
Dagens Industri Weekend, eller DI Weekend som den heter. Som jag själv hade äran att bidra med material till för ganska många år sedan nu. Men en oerhört välgjord publikation. Jag skulle säga att den är oerhört välgjord på så många plan.
Jag håller med.
Och jag avskyr att leta fel. Det är ju för mig synonymt med dålig energi och det gör ingen glad. Men så läser jag då raderna här. Nu har jag inte testat det här på dig innan.
Nej, men kör.
Det här handlar då om en man som jag kände igen oerhört väl. Och som jag... Det handlade om en svensk man som är en lång artikel och en intervju med. Han är vd på... han är vd för Sverigedelen av ett internationellt stort konsultföretag.
Mm.
Så står det så här. För dagen är han klädd i italiensk skräddarsydd kostym.
Mm-hmm.
Välrakad, vältränad och med ur från Patek Philippe på handleden. Stealth Wealth, som det kommit att kallas.
Nej.
Det är ju din kommentar. Och det var ju exakt det. Så här, då kände jag så här. Min älskade bebis Day Weekend.
Mm.
Nu måste du skärpa dig.
Ja.
Nu måste Day Weekend och pappa prata lite här. Kom in här nu så måste vi ta och prata allvar. Men alltså...
Alltså det finns väl ingenting Stealth Wealth med ett ur från Patek?
Alltså, Patek? Skräddarsydd kostym?
Nej, det är ju ingenting diskret. Alltså överhuvudtaget är det där längre. Sen kan det ju vara så. Alltså, visst, det är väl lite... jag kan köpa det lite att du har en skräddarsydd kostym utan ett varumärke. Men det är ju looken är ju fortfarande inte... Det är inte direkt
glidande. Nej, men för dessutom så pratar de då om skräddarsydda kostymer, om jag minns rätt.
Okej.
Okay. Han vet ju uppenbarligen att det är en skräddarsydd
kostym. Ja, det är sant.
Och ska jag vara på mitt ännu sämre humör nu?
Ja, kör.
Så anar jag, till saken hör att den här mannen klär sig väldigt snyggt.
Mm.
Och har en i huvudsak nedtonad stil. Elegant, det är inget fel med det. Men det är just den här beskrivningen.
Ja, jag håller med.
Och en av huvudanledningen till varför jag tar upp det är ju att det här begreppet har blivit ett medialt modebegrepp.
Ja, jag håller
med. Det här har vi ju pratat om.
Absolut.
Och här är det då åker en Patek och en skräddarsydd kostym in under det här begreppet.
Ja, det är otroligt märkligt.
Italienska skräddarsydda kostymer. Jag är ju tämligen säker på att de är måttsydda.
Ja, och inte något... Nej, jag håller med helt.
Absolut. De kan vara italienska och skräddarsydda. Men jag har ganska svårt att tro att han åker till Robinacci eller ner till Neapel. Eller...
Jag har väldigt svårt att tro att inget ont mot skribenten i frågan, men att de skulle förstå skillnaden på måttsytt av en italiensk producent i Stockholm och ett italienskt skrädderi på plats. Och det kan man tycka är hårklyveri, men det är en jäkla skillnad.
Men visst är det. Och nu är det ju, kan man ju tycka att det också kastar sten i glashus när jag som ändå är aktiv i mediebranschen ska kommentera någon annans text. Men nu blev det så av den enkla anledningen att det här blir ju liksom en röd tråd i när media fastnar för modeord.
Ja, jag håller med.
Hur någonting och modebegrepp i det här fallet då.
Jag kan till och med sakna tiden när... Män som bar skräddarsydda kostymer och fick frågan vad de hade på sig. Så är det från min skräddare. Man pratar inte ens om vem som har gjort den. Alltså varken i intervju eller i sociala sammanhang. För att det var inte viktigt. Det var liksom inte... Det handlar inte om att skryta med vilket skrädderi eller så här. Nej, men det...
Jag skulle nog också snarare vilja säga att det mest smakfulla är väl att... Jag vet inte hur jag ska formulera, men det är väl att... inte säga att det är från en skräddare.
Ja, men det beror alltså, ju...
Det beror på vilket forum du ställer upp, vem det är som frågar.
Exakt, men för att du stilmässigt...
Det är klart att det blir per automatik en form av... Det kan uppfattas som skryt om du säger att det är från din skräddare. Det är ju väldigt, väldigt Lagercrantz.
Ja, vi pratade ju om Lagercrantz i Bianca, men där kan jag till hans försvar också tycka lite att om de väljer att fokusera på den vinkeln, så blir det ju också nästan töntigt om han inte hade sagt det.
Absolut, då har han sagt ja till att dansa hos Bianca.
Exakt. Och sen sa han faktiskt inte vart den var ifrån, även om vi kunde lista.
Men det här är ju också, det är ju en intervju med honom i samma nummer av DI Weekend. Och då reflekterar faktiskt en journalist från DI på det faktumet att, nej, det är, att ena sekunden säga att det är så oerhört fult att prata om pengar och jag pratar inte om pengar. Mm. Sen i mening nummer två, göra precis det. Ja. För att säger du att du bara har skräddarsydda kostymer.
Och att den kostar 50 000.
Ja, eller du behöver inte säga vad den kostar. För det kan folk räkna, i Bianca då, men kanske inte DI Weekend.
Nej, jag förstår.
Så säger du ju automatiskt, alltså då, det blir ju en, liksom en schizofren inställning till ämnet. Men det, och det kanske är representativt för, även för mig när det handlar om hur man, vad man har för approach till,
men,
till yta.
Man förstår ju kanske mer en journalist som behöver få material och citat till en artikel än om du skulle vara på en social tillställning. Det är ju rent ut sagt ohyfsat att fråga vad har du för kavaj? Eller så här, att försöka få reda på vem som har sytt någons kavaj. Eller vad kostar den? Det är ju som att säga, vad kostar den klockan? Alltså det är ju inte...
Fast jag håller inte riktigt med om vad har du på dig. För det tycker jag
kan vara
en komplimang.
Jo, men gud vilken snygg kavaj.
Ja.
Vad är det? Ja, det är det jag menar, precis det du var inne på. Du sätter ju en person i en plats där de måste säga, jag har lagt 10 000 kronor på den här kavajen.
Jag förstår vad du menar, men jag tycker också att om någon frågar mig vad jag har på mig så ser jag det som en komplimang.
Ja, självklart.
Och det är inte för att om någon sen skulle härska mig och fråga var snygga byxor och sitta själv, då är det liksom nej, men jag hade ju en chef som gjorde det varje dag.
Åh herregud.
Åh, snygg jacka, har du köpt den själv? Nej, inte.
ja, nej, det är min mamma som har köpt den till mig.
Har du sett den själv?
Eller? Det var sjukt. Det är ju inte så snällt kanske att göra.
Nej, han hade väl vissa luckor i sitt snällhetsskafferi, om man säger så.
Ja, intressant.
Den lät konstigt, att han hade luckor i sitt skafferi. Men nåja.
Jag såg ju en film i midsommarhelgen. En gammal film. Jag gillar att göra det ibland. Äldre filmer. Alltså, allt är ju...
Och då menar vi gammal...
1976, tror jag. Eller 78.
Mm, och det här var...
Alla presidentens män.
Oj.
Med Dustin Hoffman.
Snyggt.
Och Robert Redford.
Snyggt.
Och jag kan tycka att vissa äldre filmer kan vara fantastisk inspiration i känsla och stil. Men de kan vara lite... Alltså, de kan vara segt klippta. Det här var ju motsatsen. Det här var ju en film som lika gärna hade kunnat komma idag på bio. Den hade varit lika bra. Så fantastiskt härlig film. Och om man pratar stil då, den summerar ju för mig 70-talet. Både på gott och ont. Det här Robert Redfords Manchester-kostym med svag bootleg-byxa. Inte det mest extrema, inte Scarface-snibbarna. Tidigt 80-tal liksom, utan det här...
Väldigt, väldigt snygga.
Lite större skjortkragar, absolut. Mm. Men vet du vad som irriterade mig i varenda bildruta? Slipsknutarna. Det var ju alltså så här Prince Michael of Kent stora knutar under hela 70-talet uppenbarligen.
Jag förstår hur du menar, men var det inte bara väldigt proffsigt gjort?
Ja, ja.
Att det var så det såg ut.
Men det som också gör den filmen ur ett stilmässigt perspektiv intressant är ju att den kom så nära det den utspelar sig att dokumentera, alltså Watergate-skandalen. Så att för det är problemet, jag såg The Post som utspelar sig i princip samma era, också Washington Post, precis innan Watergate-skandalen, som är från 2000, kan det vara? Ja, det är ganska ny film, inom 10 år i alla fall. Och där tycker jag inte att det blir lika bra. För det blir liksom alltid ett problem när man försöker i modern tid återskapa kostym och känsla från 60, 70, 50-tal. Det blir liksom alltid någonting som slirar. Och vi har ju haft ett ämne som vi inte har hunnit prata om på tidigare. Som handlar om remakes.
Mm.
Vad är din inställning till remakes? Alltså inte uppföljare utan remakes av en befintlig film eller serie.
Det första jag tänker på är att jag tror att jag har inte en lika tydlig åsikt som du har kring det. Men att det kan bli lite patetiskt, tänker jag väl, till viss del.
Ja, alltså min inställning är ju att det är som att man börjar i fel ände hela tiden. Vad är det som gjorde Magnum P.I. till en skön känsla? Ja, det är ju liksom 80-talskänslan. Och när de gör en ny sån, då är det ju 2000-tal. Då blir det ju som vilken skräp i deckarserie.
Det blir väl också så att om man har en nära relation till originalet så blir det ju per automatik så att man jämför.
Jag såg White Man Can't Jump, remaken. Åh herregud, vad dåligt det var.
För jag tänker då att de som inte har en nära relation till originalet kan känna att, oj jäklar vad schysst det här var.
Jo, men jag har nog aldrig varit med om att en remake har kvalitetsmässigt. Alltså, självklart, de får ju försöka fånga, alltså i den här White Man Can't Jump, då försökte de ju fånga vad som är i tiden just nu. Mm. Alltså, hur skillnaden då mellan, alltså en vit basketspelare mot, liksom, så här, hur uppfattas det i den communityn?
Mm.
Och det satte de ju ändå fingret på 90-talet med Wesley Snipes och Woody Harrelson. Men det är ju, jag menar bara att det känns som att när man gör, det är som med Miami Vice. Jag tycker inte Michael Mann, eller var det Michael Bay kanske, som gjorde den filmen.
Jag kan inte svara på den.
Med Colin Farrell. Alltså det var en skit nice film, men du förlorar ju hela jävla känslan från 80-talet med Tubbs och Sonny Crockett. Det är ju liksom, rör inte dem bara. Förstår du vad jag menar? Gör en ny istället.
Det var ju en av världens snyggaste serier.
Ja, och det var ju för att den var så jäkla tidstypisk. Mm. Den liksom kapslar in 80-talet.
Kändes ju, nu har inte jag läst på, men kändes ju väldigt mycket Giorgio Armani.
Absolut.
Och väldigt mycket, på ett bra sätt, t-shirt till kavaj.
Ja, men det är som att man försöker att få folk att gå till biografen eller se serien på streamingtjänst på grund av att man har en relation till originalet, och sen blir man alltid besviken. Tyvärr, det finns ju massa framtida klassiker som görs idag men som står på egna ben.
Jag tycker fel. Att vi härmed ber våra kära lyssnare att mejla oss och berätta om det finns några remakes som är snyggare.
Ja, det finns en original tycker jag som fortfarande kan, det finns två till och med. Talented Mr. Ripley tycker jag är bättre än Plain Soleil. Även om den är väldigt snygg, Plain Soleil, med Alain Delon, som är väl 60-70-tal, va?
Ja.
Och sen har du Thomas Crown Affair.
Ja.
Alltså filmmässigt så är ju den från 99 med Pierce Brosnan.
Jämfört med Steve McQueen.
Alltså stilmässigt Steve McQueen grym, filmmässigt katastrof. Alltså inte speciellt bra film. Nej. Fade Dunaway. Alltså det är ju mycket, mycket charm i originalet, men jag skulle nog säga att de behåller fortfarande den här gentlemannatjuvkänslan. Det är liksom, den står sig starkt.
Jag tycker att lyssnare, mejla in era tankar och möjligen exempel i det här.
Kul!
Så återkommer vi till det i kommande avsnitt.
Det gör vi.
Stort tack för att ni har lyssnat.
Ha det bra!
Hej då!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.